Välkomna till Frags och filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er egna psykolog och mannen med rösten, Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och filosofi.
All right, hej allihopa och varmt välkomna till kvällens avsnitt av Frags och filosofi. Jag som pratar är som alltid Meravad, känd som Sugar Shrink i vår klan och community, Team Frag Delivery. Och som vanligt, co-host idag är...
Ja, det är Speckis, Ork 86.
Speckis!
Späckhuggan!
Späckhuggan!
Ja, men nu är jag med och levererar, vet du. Det måste man göra. Just, det är det man gör.
Ja, just det. Ja, vi ska ju alldeles strax diskutera eller presentera kvällens ämne. Men vi har ju en gäst med oss och det är... Tycker du får presentera dig själv, Tom?
För känslan myologia.
Just.
Kan du förklara det namnet? Så?
Ja, det var när jag pluggade till sjuksköterska så hade jag en fet plansch över hela kroppen när jag lärde mig muskler. Så myologia betyder läran om muskler. Och så bra hittepå har jag.
Ja, det är ju otroligt fantasifullt, jag tycker. Yes, så läran om musklerna, socker, psykologen och Speckis är ju faktiskt ämne som förenar oss alla tre och är hela skälet till varför vi sitter här idag. För er som kollar på streamen eller lyssnar på podden för första gången så vet ni att det här är ju en podd som livestreamas. Vi spelar in den samtidigt som vi spelar Call of Duty. Alltså ett tv- och dataspel. Och det är också kvällens ämne. Tv- och dataspel.
Det tycker jag blir riktigt fränt. Alltså.
Och vi tillhör ju en community för lite äldre personer som heter Team Frag Delivery, grundad av Enside. Är ni över 30, gillar att spela tv- och dataspel, då tycker vi absolut att ni ska kolla in den community. Det är så vi har lärt känna varandra alla tre och det är därför den här podden finns överhuvudtaget.
Ja.
Det jag tror också liksom på något sätt kännetecknar oss som är lite äldre. Om jag är lite äldre så menar jag 30 plus. Jag borde väl vara en av de äldsta i klanen, tror jag att vi ligger på 43. Det finns väl någon som är i min ålder också i klanen.
Ja, men det är ju också inte själva tanken hur gammal man är. Det är att man är typ plus över 30 så är ju... Det är det som är det viktiga. Typ.
Ja, men precis. Men det finns ju ändå en tanke, tänker jag, med att du ska ha en viss ålder.
Ja, men så är det ju. Alltså, mer mognad också. Liksom.
Exakt. Det handlar ju kanske mycket då om att vi som har lirat online ett tag kanske har fått stött på ett visst språkbruk som vi inte gillar online, som vi kanske inte uppskattar och tycker är särskilt moget, liksom.
Men det är ju lite problemet. Man blir ju kallad lite vad som helst på gamingvärlden liksom.
Just det, precis. Och sånt är ganska skönt att slippa. Det är även skönt att slippa 12-åriga målbrottsröster som spricker när de skriker och kallar det för gay eller vad man nu kidsen kallar varandra om de vill vara elaka. Jag har faktiskt ingen koll.
Jag har koll, men jag vill inte säga de orden här.
Du vill inte säga de orden, all right.
De är lite ovärdiga just i vår podd.
Hörrni, Bystation då? All right, så kvällens ämne, data och tv-spel. Och de flesta av oss som, det är väl, om jag får gissa, de flesta av oss som är med i den här communityn eller i den här klanen har en lång, lång, lång historia av att spela data och tv-spel. Jag kan säga så här, jag då som växte upp på 80-talet kommer ju ihåg när de första tv-spelen kom. Så här Pong och vad de hette, det var i stort sett... två streck på en datorskärm. Mellan de två strecken så gick det liksom en någonting som såg ut som en boll. Och det var ju en sorts penis liksom. Så det var liksom första. Och sen så har ju, och då kommer jag ihåg, då var jag kanske 5-6 år gammal när jag började spela dataspel. Så att om 2 år har jag spelat data och tv-spel i 40 års tid. Det är liksom ett intresse som aldrig har försvunnit. Vad är er relation till data och tv-spel?
Ja, alltså jag är väl yngling i det här communityt, så jag är ju 31, så min första upplevelse var väl Nintendo 8-bit, va? istället för att du satte i det här stora spelet så satte man i liksom en diskethållare. Så vi hade ju massa, vi hade typ 100 olika spel på små disketter istället.
Okej. Okay. Till Nintendo, till NES alltså?
Ja, precis.
Okej.
Okay. Jag vet faktiskt inte riktigt hur min, det var min farsa som fixade det på något vänster.
All right.
Och sen var det ju Nintendo 64 och James Bond GoldenEye som var stora. Tills Halo kom på Xbox.
Just det.
Sen var det WoW. Där var jag ju helt besatt av.
Ja, just det. Men du har, du, när var du, alltså hur gammal skulle du säga att du var när du liksom började spela?
När kom det då? Ja, men då var man väl kanske 6, 7, 8.
Jag kommer ju precis som du ihåg Nintendo 8-bitars, vilket för övrigt i mitt tycke alltid kommer att vara den mest överlägsna konsolen någonsin. Just 8-bitars. Alltså de titlarna som släppte till NES:en. Och jag kommer ihåg hur stolt jag var när jag köpte för egna pengar som jag hade sparat ihop min första Nintendo 8-bitars. Och de liksom riktigt legendariska titlarna som fanns. Kid Icarus och Super Mario och alla de här. Helt, helt otroligt.
Var du tonåring då, eller?
Ja, men nej, då var jag faktiskt ganska vid. När kom?
Hur gammal är du, 20? Det var nog en del frågan.
Nej, jag tror nog inte att jag hade hunnit bli tonåring vid det. Jag trodde nog att jag var pre-teen när Nintendo 8-bitars kom. Du då, Orka, vad är din relation till tv och dataspel?
Alltså, just dataspel har ju, typ, har relationer kommit ungefär när jag gick i gymnasiet, kanske nian. För att jag och brorsan, alltså vi var ju så många barn hemma så vi hade liksom inte råd med en dator. Men vi har ju alltid kört konsoler. Så Xbox har ju varit någonting som man liksom får dela på broderligt och systerligt liksom.
Hur många var ni?
Alltså ett tag så var vi 7 syskon.
Oj.
Så det var liksom en vägg per brorsa liksom. Men det funkade ju bra ändå liksom.
Och, det, där, det var inte så mycket tjafs.
Nej, det var inte så mycket tjafs faktiskt. Det var mer tjafs när jag och brorsan var själva. Då är det mer lite syskonrivalitet liksom. Men jag hade ju skilda föräldrar. Så att, det var ju ändå rätt chill liksom. Vissa, ena veckan var det mycket barn. Och andra veckan var det jag och brorsan liksom. Och syrran.
Ja.
Men vi spelade ju liksom mycket Madden och sånt på konsol. För det var det som fanns. Och ofta spel som man kunde köra tillsammans. Och vi har ju alltid kört liksom till exempel COD och då kört split screen.
Just det.
Så vi har ju alltid kunnat kört tillsammans. Och det är därför vi är än idag lika tävlingsriktade. Just när det kommer till COD till exempel. Men jag tycker ju...
Halo split screen.
Ja, men det var ju, det är ju classic. Det är ju liksom, det är ju så man växte upp. Det är ju nostalgi.
Verkligen.
Men jag tänker just på att... Det är ju så häftigt just med det spelet att man kan verkligen zooma ut och leva i en bubbla och få göra, tänka på det, bara det i en liten stund.
Och det är väl precis det som jag tycker, alltså när jag tycker ändå att alltså, vad fyller spelandet för funktion? För det liksom tycker jag är viktigt att prata om. Vi är ju ändå vuxna karar som har barn.
Ja. Yeah.
De flesta av oss i alla fall du och jag Orka och du och Tom snart har barn och ja. Jag misstänker väl att även om du kanske inte kommer ha lika mycket tid att spela, för det tror mig det kommer du inte ha, så kommer i alla fall inte intresset att försvinna. Och så var det för mig att när jag fick barn första gången när jag fick barn första gången så är det klart att då var ju spelaren tvungen att ta en paus, ingen snack om det. Men att man hela tiden kommer tillbaka till den här hobbyn som så många av oss brinner för. Jag tänkte fråga dig, Orka, vad är liksom, vad står spelandet för när det gäller dig? Vad fyller det för funktion?
Alltså, just spelandet är ju en paus från vardagen.
Ja.
Att verkligen kunna göra någonting och utan att tänka på det som är runt om. Jag tycker det är också bara så viktigt att det, jag kan tänka mig att alla har ju någon typ av hobby där man liksom får bestämma över sin egen tid. Och jag tror det är också den liksom, det är väl det ultimata egentidsgrejen liksom. Att just få zooma ut och få vara för sig själv en stund, som man säger.
Ja, det är ju bästa sättet att prokrastinera.
På svenska.
Eller hur? En sorts, även om vilket är, ja förlåt, vill du
prokrastinera, att skjuta upp saker. Just nu, ja, som sagt, borde jag ju sitta och plugga. Men det är ju väldigt
mycket. Men du spelar in en podd med oss istället, och det är ju samhällsbyggande funktion då.
Ja, det är väl nästa grej, att det är det sociala med det.
Mm.
Det vill jag.
Men här är det viktigt, tycker jag ändå, att påpeka att det kan ju vara väldigt socialt med data-tv-spel. Alltså som vi loggar in, lirar några rundor, samarbetar, det är kommunikation, man lär känna nytt folk och träffa nya människor. Till exempel jag orkar nu här som har träffats IRL några gånger. Man får liksom vänner på riktigt, men det kan ju också vara en väldigt isolerad aktivitet, eller hur?
Ja, alltså det är det som är baksidan av gamingen, tänker jag.
Mm.
Att man kan bli väldigt icke-social, liksom. Man får verkligen smaka på baksidan.
Mm.
Det är också kanske ett problem då i samhället nu också.
Okej, men Tom då, vad är spelet för dig då? Förutom en prokrastinering av rang. Vad fyller det för funktion för dig?
Det var jag aldrig med orkar också. Alltså den zona ut och slippa tänka på någonting annat är ju väldigt skönt. Men jag växte ju upp på landet. Och när alla andra polare kändes som bodde in i stan och kunde liksom springa hem till varandra efter skolan och sådär. Kunde ju inte jag på samma sätt. Så då blir det ju att ja, men vi ses online sen liksom. Så det är verkligen varit, det sociala har varit absolut största för mig.
Okej. Okay. Och jag skulle nog inte säga att det sociala har varit det största, utan mer kanske det här är liksom lite roliga med dataspel, för det ställer ju ganska höga krav på arbetsminne, hand-öga koordination. Okej, ni är nere båda två och jag kommer in helt naket. Kommer in utan plattor, utan någonting. Men för mig är det ett sätt liksom att koppla av. Förstår ni vad jag tänker? Egentligen kopplar man ju inte av, för det är ju ganska uppmärksamhetskrävande. Du måste ha hand-öga koordination, du måste fatta snabba beslut. Alltså just sådana här FPS-spel. Sen finns det ju olika typer av spel såklart. Vi gillar ju first person shooter. Och vi gillar väl för sig strategispel också. Men FPS-en är ju det här som jag tycker har liksom... Oh, snyggt skott.
Thank you.
Så hur kan det vara liksom avslappnande och avkopplande? Men det är väl kanske att man slipper verkligheten en liten stund.
Ja, men det blir den här bubblan. Alltså, man gör ju inget annat än bara ha fokus på, så här, hyperfokus på en sak. Precis.
Och i det så finns det en avslappning. Så.
Ja.
Alltså det är inte något av det jobbigaste med vardagen är att man har många bollar i luften.
Mm.
Och så pendlar man mycket mellan tankar. Och jag tycker det är svårt och stressigt att hålla mycket i luften. Men alltså, när du får en sånt här spel så måste du vara liksom, det är så engagerande. Det är engaging. Engagerande är det inte på svenska.
Mm.
Så då försvinner allt det andra. Så du kan inte fokusera på någonting annat.
Nej, precis.
Så då blir det avslappnande på ett sätt och vis.
Okej, men nu då till kanske lite grann elefanten i rummet. För oss som är uppvuxna med data- och tv-spel så är ju det här en hobby som på något sätt, ja, men den är inte problematisk för oss. Det är någonting som vi gillar att göra. Det är någonting som vi slappnar av med. Det finns det här sociala som vi har pratat om, det här avkopplade. Särskilt om du har ett jobb som kräver ganska mycket av dig. Men då är det ju ganska schysst att kunna liksom logga in. Vissa kollar på Paradise Hotel, andra spelar tv-spel, tänker jag, för att få rensa skallen efter en arbetsdag. Mm. Vilket jag tycker att jag behöver. Jag känner liksom att jag behöver den här skallrensningen. Men skulle ni hålla med om att det kanske finns människor som inte förhåller sig lika oproblematiskt till det här med data och tv-spel. Alltså bättre hälfter, partners eller liksom andra människor som bara inte förstår själva hobbyn liksom. Och jag, vad är er take på det där? Vad säger ni om det där?
Jag har en sambo som håller på att trycka lite på sådana saker som man glömmer när man sitter och gamer.
Som du glömde?
Ja, som jag glömde. Jag känner så. Jag fixar det snart.
Apropå det vi pratar om.
Hon vill att vi ska sätta på ljudet.
Titta på det där, så folk kan höra verkligheten här. Exakt.
Ja, säger du då? Säger du då?
Det jag säger är att jag drar upp din jävla svarta sladd här snart. Det var det. Ja. Vad spelar du med?
Med Sugar och Tom.
Jaha. Hej
Paulina.
Då kan hjälpa dig att vika den här tvätten här som du har sagt att du ska vika idag.
Jag ska vika den idag.
Och diska.
Men, alltså jag har klämt tån på jobbet.
Du har klämt tån? Jag klämmer din jävla snopp snart.
Ah, sexual harassment.
You wish.
Mm-hmm.
Exakt. Men vaselin kan du få.
Ja. Men jag tror att det börjar bli mer och mer accepterat i alla fall av partners.
Förutom Orkas partner.
Precis. Men det kommer mer och mer med den yngre generationen, tror jag.
Att det tror jag också.
Det är vanligt att man har liksom en pojkvän oftast då, som är gamer.
Det tror jag också. Samtidigt så tänker jag så här, någonting som verkligen har överraskat mig positivt och som är lite nytt för mig, det är just en ganska stor andel aktiva tjejer. Vad var det markerade? Var det ammo eller?
Ammolåda droppade här.
Var? Fan, det är under mig. Ja. Att det är väldigt många aktiva tjejer i klanen. Att det liksom inte är så lätt att säga att killen gillar att spela och sen så är tjejen oförstående. Men jag skulle lätt säga att min sambo inte, och hon är ju yngre än mig. Hon är bra yngre. Det fick jag det sagt också. men hon har ju absolut den här förståelsen för varför det är roligt att gamea.
För att hon inte tycker det är kul.
Hon förstår inte överhuvudtaget. Och hon,
att någon kan tycka det är kul.
Att någon kan tycka det är kul, och hon förstår inte hobbyn överhuvudtaget. Och det, så är det. Man kan ju inte förstå allting. Det är inte som att...
Nej, men Simona skriver här att hon är tjej och känner som vi när vi spelar, att det är en värdefull egen tid liksom.
Precis, så det fyller ju samma funktion för oss allihopa som gillar att gamea. Men fråga då Simona, har hon en partner som gillar att spela och som har förståelse för hennes hobby?
Jag hinner inte för dig.
Ja, har du det Simona? Det får vi se, det är Paulinas syrra. Men det är också det som är så här. Jag tror att om man har vuxit upp med gamingen, så tror jag också att det är liksom lätt att ta till sig den. Så det är någonting som finns i vår omvärld på något sätt.
Precis.
Lite en generationsfråga då kanske.
Jo, men då slår ju 20 sig inte alls.
Exakt, jag köper inte att det är en riktig generationsfråga. Därför att, jo, men så här, på ett sätt så att jag tror att det är vanligare bland tjejer att vilja gamea. Om man tittar liksom på antalet streamers där ute, så då finns det väl alltså ganska många kvinnliga streamers, absolut. Alltså jo. I alla fall seriösa sådana, om vi nu ska prata om sådana.
Men det är också för att det är mer män som tittar på Twitch. Det finns ju en rapport om svenskar på internet. Så då tittar de ju på typ könsfördelningen, eller typ de tittar på könsfördelningen mellan tjejer och killar. Nej, men just och den här rapporten säger liksom att om vi sätter ihop dem totalt.
Ja.
Så är det ju av alla, av 100% så är det 97% som spelar. Alltså av 00, de som är födda 00 till 010.
Just det.
Den stora procenten som spelar. Och sen så delar man upp det i kön. Och så tittar man killar. Så här, om ni skulle gissa, hur många av den här procenten, alltså det var ju av totalt 100% av killar spelar tv-spel.
85.
Ja, 90 säger jag.
Då är det 96% som spelar tv-spel. Och det tycker man ju, det är en jävligt hög siffra, för det är nästan 100. Och så tänker man säga, okej, okay, men hur många tjejer spelar tv-spel då?
En på 5, jag vet inte, 20.
20?
15-20%.
20 du då?
Men vänta nu. Om vad sa du? 90, hur många av totalt antal ungdomar spelar spel?
Om alla ungdomar spelar, om man sätter ihop båda könen i liksom fördelningen, då är det 97%.
Ja. Spelar. Okej. Ja. Okej, men det kör vi. Så 97% av alla. Och av dem då så får vi då 100, av dem så spelar 96%. Då är det 4% kvar.
Nej, men alltså det är totalt på könet. Alltså,
okej.
Det är inte fördelat, utan det är så här, den här gruppen, den här procenten.
Ja, 60%.
Ja, men det är som är så kul, för det är ju faktiskt 92%.
Okej.
Ja, det är helt sjukt.
Oj. När var de födda, 2% av alla tjejer mellan 0 och 10.
Ja, men då tänker ju vi så här, ja, men då sitter ju de och spelar typ alltså spel. Alltså spel som vi tre är vana med.
Candy Crush.
Jo, men det finns ju så mycket olika spel. Alltså det är typ så här, det finns ju spel säkert på Snapchat eller allt möjligt, och det klassas ju, räknas ju med här liksom.
Även mobilspel liksom.
Ja, även alltså alla nya spel. Alla nya spel räknar de som spel.
Nej, man snobbar. Mobilspel räknas inte som spel.
Ja, men precis. men just att sitta kanske framför datan kanske är det större procentuellt killar som gör. Mm. Kanske då. Men jag tänker just på att det är en jävligt cool siffra, att det är ändå, var det 92% av tjejerna som ändå spelar något av typ av spel liksom.
Ja, just det. Och sen tänker jag, apropå den här typen av spel som vi spelar, och jag orkar, vi spelar ju på dator. Visst gör du också det, Tom? Spelar du på dator också?
Ja.
Och alltså det är en ganska dyr hobby egentligen. Om man, nu behöver man ju inte köpa en ny dator varje år, så är det absolut inte. Och ett bra grafikkort räcker ju ganska länge. Men det är ganska intressant. Alltså en bra speldator går, du får nog ändå lägga någonstans mellan 15... Allt är mellan 15 och 100 000 skulle jag säga för en speldator.
Ja, ja, du kan ju lägga vad du vill liksom.
Ja, det kan ju bli hur dyrt som helst liksom.
Ja. Men det är ju, alltså spelen som kommer idag har ju blivit så mycket mer krävande än vad de var back in the days. Så nu nästan, jag vill inte säga måste, men man behöver ju en bättre dator nu för att kunna spela de här spelen som vi spelar.
Så är det. Och den absolut mest krävande komponenten är grafikkortet, och det är också den som är dyrast.
Ja. Simona skriver i chatten här att, så här, att hon har haft killar som spelar, och då när hon hade träffade de parterna så var det svårt för henne att förstå. Men sen när hon själv började spela, då var det liksom så här, ja men klart att det här är fett kul liksom. Men liksom, det är inte så många av hennes tjejkompisar som kanske spelar.
Nej.
Inte på samma sätt i alla fall som jag har fått data på.
Ja, men alltså, jag tycker att även om man inte förstår, eller även om man inte tycker att det själv är kul. Alltså jag tycker inte ridning är kul. Men det är ju ens partners hobby. Och det är ju deras grej. Då måste man ju tillåta dem ha deras grej, oavsett vad det är.
Ja,
men jag håller ju med. Så jag minns ändå de diskussioner som vi har haft i klanen, att när man, där folk har försökt problematisera det här med spelandet och liksom prata om vilka konflikter det har gett upphov till mellan dem och deras partner. Just att man har ingen förståelse för det här. Jag kan helt ärligt säga att det har inte varit helt konfliktfritt mellan mig och min partner att försöka få henne att förstå den här hobbyn.
Nej, men det är ju också så här, det är ju, alla tycker om olika saker. Ja, okej, så här skriver Simona att nej, spel hade inte varit lika kul om inte mina tjejkompisar delade mitt intresse. Så det betyder ändå att det, förstår jag, att det är ändå tjejkompisar som delar hennes intresse.
Ja, men alltså allting blir ju roligare. Alltså, när man var liten så gjorde man kanske saker bara för att resten av klassen gjorde. Och så är det väl nu med. Alltså om en spolare börjar spela ett spel, så vill man ju också spela det. Kanske inte för att man tycker att spelet är så roligt, men det är ju roligt att spela med folk.
Det är kul att umgås liksom.
Men vi har ändå haft flera samtal i klanen om folk som ja, men ser det problematiska, de kanske vill spela, de har en sambo som tycker att de borde göra någonting annat. Man kanske behöver prioritera hushållssysslor, orka.
Ja. Yeah.
Och så blir det liksom...
Ja, det var så du menar.
Ja. Men gud vad jag hatar att se med automatiska vapnen. Jag ser aldrig att det är det jag ska skjuta med.
Men om vi ändå liksom established att det är lite av en generationsfråga i alla fall, om 92% av, eller 97% av alla 00 till 10-spelarna, tror du att de har samma diskussioner? Det är bara över 30 plus i våran klan.
Får jag komma med en killgissning?
Ja, absolut.
En riktig killgissning. Jag tror att könsskillnaderna blir mer uttalade när man får barn, oavsett generation. Det vill säga, jag tror inte att det är problematiskt med spel och vem som spelar och liksom mellan könen och så vidare, fram tills dess att man får barn. Då tror jag att skillnaderna ökar.
Mm. Vad tror ni om det? Du menar att mer män spelar efter de har fått barn, men mindre kvinnor spelar efter de har fått barn?
Ja. Vad tror ni om en sån gissning?
Alltså det beror på vad för spel. Men jag tror att om man nu får säga en riktig gamer, dataspelare, där, tror jag inte att det försvinner. Det blir mindre säkert, men jag tror inte det försvinner riktigt.
Ja, alltså i mitt fall så fanns det en period när jag hade två små barn där liksom det fanns inte ett utrymme. Nej. Att sätta sig. Alltså, jag är ju inte den typen av pappa som liksom jag har dumpar över ungarna på min då, alltså numera då exfru, men då var de fru, och men jag satt med spelare här, lycka till med kidsen, då klart att jag fann sig där och deltog. Sen så gick det ju liksom så, i takt på att de växer upp sen, och det som är häftigt nu är att nu delar ju jag och min son samma hobby, och då tänker jag så här: okej, vi har pratat om hur spelandet kan i vissa fall ge upphov till konflikt med ens partner, därför att man kanske har en oförståelse inför den här hobbyn. Och där tror jag verkligen på, precis som det dina kommentarer du fick där, Orka, att ja, men det var tills man förstod själv hur roligt det var. Det är en plan som jag har, tänkt kring min sambo, att försöka få henne att förstå hur skoj det faktiskt är att lira.
Ja.
Men så det är ju en nackdel då. Finns det, har spelandet inneburit nackdelar för er? Alltså som vi liksom med handen på hjärtat liksom.
Nej, men egentligen är det väl som, precis som vilken annan hobby, att kan ta över. Det blir för mycket. Och jag vet inte, jag har inga belägg för det, men jag gissar lite att kanske mer benägenhet att ta över ens liv mer än andra hobbies. Eller?
Det är så du tänker att det har tagit över.
Ja, men jag tror att det kan göra det, speciellt när man är...
Men det är faktiskt någonting som Simona här innan skrev, att hon skrev så här: hur kom det spelet in för er från första början? Hamnade det i rätt timing till att något jobbigt som hände, att det blev som en undanflykt, eller var det liksom ett intresse som bara växte på?
Men för mig var det bara att det var det sociala. Det var ett sätt att träffa köten med bolarna.
Mm.
För mig var det definitivt ett intresse som bara växte.
Ja. Yeah.
Och sen får vi inte glömma att spel, alltså det finns ju en anledning till att vi pratar om så här gamification när det handlar om saker som inte har med spel att göra. Alltså jag tycker som Pokémon var ju ett väldigt bra exempel på det. Det var ju egentligen ett sätt att få, eller Pokémon Go.
Mm.
Det var ju egentligen ett sätt att få liksom barn och ungdomar att röra på sig mer, men man maskerade det som ett spel.
Yeah.
Och gamification är ju helt enkelt liksom det att man gör ett spelelement av saker som egentligen inte är ett spelelement. Till exempel att shoppa på en hemsida kan du nu få liksom levla upp. Ja. Är det iNet eller är det Max Gaming som har...
Webhallen har ju också det.
Webhallen kanske det är. Att när du handlar på deras hemsida så får du liksom poäng och så levlar du liksom.
Mm.
Precis som ett spel. Och man ska liksom inte underskatta den styrkan i som belöningscentrum ger en liksom.
Absolut. Men ja, precis, det är väl beroende. Eller har den egen, nu blir jag teknisk, men har den egen DSM eller ICD-kort? Vet du det?
Gaming.
Vad sa du?
Ja, ICD och DSM är ju liksom...
diagnosmanualer för psykisk ohälsa.
Manualer. Ah. Ja, och alla sjukdomar egentligen.
Ja, ICD-10 är ju International Classification of Diseases, så det är väl inte bara psykiska sjukdomar, men DSM är enbart för psykiska sjukdomar.
Är det?
Jajamän, DSM är ju den diagnosmanual som, ja, som psykiatrin utgår ifrån.
Ja, det är därför jag alltid använder DSM. Okej. Ja, men beroende har ju en egen ICD-kod, vet jag. Men jag vet inte om ett spel har det.
Garanterat, i alla fall i den mån det är ett lidande. Å andra sidan, om ICD-10 är ju lite speciellt. Återigen då, ICD-10 är en diagnosmanual för att klassificera sjukdomar. Där finns ju de mest bizarra diagnoser.
Okej. Okay.
Alltså det finns ICD-koder för att bli kidnappad av UFOs liksom.
Okay. Ja, men alla fobier och liksom, allt kan ju göra sig konstigt, men... Mm. Är det en sjukdom, alltså något som behindrar din vardag, så ska det ju i princip finnas med.
Men här kommer Simona med en bra grej om just Coinmaster. Där det är liksom, det är både ljud och liksom fallande pengar i spelet. Det är ju någonting som så här verkligen så här skapar ett beroende. Så här, folk vill ha pengar. Alltså det är mycket som helst liksom. Så det är inte konstigt att folk blir helt maniska på att spela ett spel liksom.
Ja, men så är det. Spel är ju per definition anpassade. Om vi tittar till exempel på de flesta mobilspel nu, så är ju de oftast gratis att installera. Och det är inte det som speltillverkarna tjänar pengar på.
Nej.
De tjänar ju pengar på mikrotransaktioner, alltså saker som även finns i det här spelet.
Ja.
Warzone, Call of Duty Warzone som vi spelar är ju gratis. Det kostar ju ingenting att installera. Men så men fort du vill ha lite bättre
vapen, lite coolare. Ja.
Exakt. Då börjar det kosta pengar.
Mm. Jag är en polare som gärna hade velat med och spelat med oss och pratat. Men just det som vi pratade om förut, att han har ju liksom också en barn. Och det blir liksom i situationen jävligt svårt att gamea när man är helt låst av familjelivet liksom.
Men då har man ju ändå en rimlig syn på sin hobby när det inte tar övertag.
Ja, ja, det är bra. Det är...
Och vi vet ju om, alltså vi vet ju om människor där liksom, precis som du sa Tom, det tar över, det blir för mycket. Det är liksom ingen rim och reson i hur mycket man spelar. På det stora hela måste jag ändå säga att just data- och tv-spel inneburit liksom enormt mycket glädje. Man har ju också slösat bort ett antal timmar. Alltså jag skulle nog inte vilja veta hur många timmar jag faktiskt har spelat bort i mitt liv. Är det bortkastad tid? Är det tid jag hade kunnat göra någonting annat? Definitivt. Ångrar jag mig? Inte det minsta. Jag tycker att jag har levt ett väldigt rikt liv.
Sen vill jag ju säga också att anledningen till att man blev bra på engelska var ju en stor del på grund av spel. Alltså. Jag skulle vilja säga att jag har lärt mig mer engelska via spel än i skolan.
Det ser jag på min son också faktiskt, att han är riktigt vass på engelska och mycket av det handlar om att de spelar engelskspråkiga spel.
Ja, så alltså, pratar man ju ofta engelska också när man spelar med randoms.
Ja, men det är också så här, det brukar också vara så här, jag tycker det är tråkigt det är just med synen på gaming och synen på till exempel, alltså jag har ju startat en e-sportsförening i Tyresö. Mm. Och ja, man har ju pratat med politiker om just satsningen så här, och då tittar vi geografiskt på, som om vi åker upp en helikopter och tittar, så ser vi hockeyplaner, fotbollsplaner, och vi ser ju ytor där sport verkas. Men om vi tänker så här, okej, men e-sport då? Alltså, vart ser vi det någonstans? Och vilka liksom vilka områden eller hur lyfts det upp? Mm. Och just, vad säger man, i vår kultur så har det blivit så att men gaming, det gör man själv, det är ingen källare, och det, liksom, det lyfter inte upp på samma ställe. Men ändå när det är liksom mer ungdomar som gamar nu än det är vad det finns hockeyspelare eller, och fotbollsspelare i samma grupp liksom. Och då har man liksom inte lyft upp dem, den liksom kulturen på samma sätt. Någonting som jag verkligen vill ändra på. Men just det här är ju med engelskan är ju en stor del av att så här, om ens barn tycker om att spela tv-spel, alltså istället för liksom tycker jag det är en dålig grej, försök vara med alltså, och i sådana fall fostra ett bra online liksom
beteende
än liksom det som är, vad säger man, det som är kulturen nu när man sitter och skriker fula könsord till varandra liksom. Och det är det som är så bra med den här, just med vår organisation, att det handlar ju verkligen om att vi ska prata med varandra med god ton, och det spelar ingen roll vem du är, utan vi ska ha kul här och spela tv-spel tillsammans. Det är ju allting det handlar om.
Exakt.
Och det är det perspektivet man måste lyfta till alla människor, som speciellt de som inte tycker om tv-spel i sig.
Ja, och sen så tänker jag så här att det finns ju utan tvekan en viss toxisk miljö online också. Ja. Alltså, som är, alltså det finns, även om jag tycker att det börjar bli bättre, men det kanske också handlar om att jag inte spelar så mycket publikt längre, utan jag spelar just med folk som tillhör samma community och sådär. Mm. Men just att kvinnliga gamers, homofobien, kvinnohatet är ganska stort, och just det här att näthatet generellt är ju ganska stort, men jag skulle säga definitivt inom gaming-communityn.
Ja,
men därför är det schysst att tillhöra en community som Team Frag Delivery, där vi
lyfter upp det.
Ja, men lyfter upp det och pratar om det.
Men det är det jag tror vi måste göra som samhälle, alltså lyfta upp alltså e-sport överhuvudtaget, och lyfta upp det som en så här, vi kan faktiskt ändra kulturen, men vi måste göra det alltså en genomsynlig process. Det var jag tror på. Annars hade jag ju inte jobbat som fritidsledare från första början heller liksom, om jag inte tror på det.
Varför är det en sån toxisk kultur inom gamingvärlden?
Men det måste ju vara att man tror att man är så anonym, och så man kan skydda sig bakom en skärm. Man ser ju också hur alltså det finns ju forskning på hur man har delat upp hur folk är utsatta på genom typ Snapchat och såna grejer också. Och hur
sociala medier.
Ja, men hur man också attackerar varandra på olika sätt. Det var någon, jag vet inte om det var svenskar på internet, men de tog upp det är en studie som inte jag riktigt kan lägga källa på nu. Men där de säger det så här, men det var 70%, om man frågade tjejerna så var det 70% som hade känt sig kränkta på nätet. 70%. Och då så frågade de ju killarna, och då var det bara 10% som hade känt sig kränkta på nätet. Och det är så, okay, det är en rätt stor skillnad, alltså ändå 60% skillnad. Och då om det är så, men så här, ja, men hur använder vi liksom såna här appar och grejer olika? Hur bemöter vi oftast liksom tjafs på olika sätt? Alltså jag vet att vi killar brukar kanske tendera mer till aggressiva sättet. Och tjejer kan ju tendera till att köra full knep och hugga sig i ryggen. Och det är kanske en förklaring, jag vet inte. Men det behövs ju liksom lyftas upp och göra någonting åt. Vi måste jobba med frågan.
Men jag tror också att förutom det här som du redan har pratat om, det här med anonymiteten. Men det är ju också så här, alltså, ja, men som nu, vi sitter och spelar, någonting händer. Man liksom bara skriker någonting därför att det är frustrerande när man förlorar och så vidare. Och så, det är ju någonting som finns också inneboende, att när man förlorar så blir man liksom irriterad eller förbannad. Och sen då i kombination med ett helt anonym miljö där du inte på något sätt räknar med att ställas till svars för det du säger och gör.
Ja, nej, men Micke, en polare på chatten, säger en rätt faktiskt smart grej här. Att när vi var små, då spelade man ju faktiskt genom typ så att gå hem till en polare, gamea där. Och då umgicks man, alltså det blev inte den där så här, ja, kanske man, kanske, jag har ju fått en käftsmäll av min bror för att jag krossade dem i ett spel förut. Det har ju blivit slagsmål hemma för att jag har ju krossat farsan Baloo på alla spel som finns i tidens begynnelse. Så det, men, och jag förstår att vi, så här, man kan vara dålig förlorare. Men det är också att man spelade ju med varandra på ett helt annat sätt då. Medan nu är spel så tillgängliga så att vi lägger liksom inte en större vikt på hur vi behandlar varandra online. Och speciellt nu när man har verkligen så här, man är så mycket skydd med det. Det är ju så smärtfritt att kunna liksom lägga, alltså posta ut någon på nätet. Men förhoppningsvis så blir det ändring på det.
Så alltså tror jag också att jag tror ändå någonstans, även om det ser annorlunda ut nu etc, etc, så skulle jag nog ändå säga att majoriteten online, om jag spelar ett public game, är ju killar i en viss ålder.
Alltså
killar som kanske inte är så supersäkra på sig själva, killar som kanske har lättare att uttrycka sig genom, ops, kontakt på mig vänster, fuck, här, apropå bli frustrerad, bli mosad av en, så tror jag också att det blir väldigt lätt att den här homofobin och cynismen och det här frodas lite grann. Så att det blir att man kallar varandra gay utan att tänka på vad det egentligen betyder. Ja, men det var sjukt gay av det att göra sådär liksom.
Det där går nog i, alltså slagorden går liksom fram och tillbaka lite vad man har, vad som används. Men är inte det lite på väg bort?
Ja, men jag tycker att det känns som det, men det är också att vi kanske är den målgruppen som inte förhåller oss till det på samma sätt längre. Eller jag vet inte, men det var jag tror.
Däremot så skulle jag ju vilja se, det är kanske svårt, men jag skulle också vilja se ett initiativ från de som tillhandahåller spel, att man tar liksom ställning. Jag menar många till exempel, alltså fysiska idrottsklubbar tar ju ställning emot den här toxiska miljön. De pratar om fair play och lite sådana här grejer.
Vi kan köpa ut sugar. Men det tycker jag man tar ställning till hela tiden.
Men på vilket sätt får det någon form av slagkraftighet, förstår du?
Jo, men så är det ju. Men det är ju för att vi som samhälle bara gör sådana här hela godhetssignaler hela tiden. Istället för liksom att lägga vikt på det som vi behöver göra. Alltså vi behöver ju lägga vikt på ungdomsarbete med liksom vinkel på förhållningssätt på nätet.
Men jobba mer preventivt helt enkelt.
Ja, jobba med främjande arbete med ungdomar.
Ja.
Men det är också, det måste ju bli en satsning på det. Alltså just förhoppningsvis så blir det nu liksom. Men det behöver ju göras liksom, säger man, på en större satsning. En annan nivå.
Det tänker jag, vi som har barn, tänker att det jobbet börjar ju inte framför datorn. Det börjar ju vid middagsbordet.
Jag ser ju.
Eller hur? Det känns ja. Så att det är ju någonting som börjar liksom vid middagsbordet med barnen.
Ja, men så är det ju. Men det är ju också, man vet ju att folk, att man använder olika språk för olika liksom, vart man befinner sig och vilken man umgås med.
Alltså man har barn som man kan tycka är liksom änglabarn. Jag svär aldrig så här vid middagsbordet, men så sätter de sig vid datan och värsta borstbindar orden liksom.
Jo, men Micke säger också en bra grej här just med typ, det kan ju vara så att man har fotbollsträning. Alltså man har ju sett hur folk kan bete sig i liksom just det sammanhanget också.
Ja, absolut. Locker room talk.
Ja. Eller alltså nej, alltså jag tänker inte just, alltså men grejen, jag har ju spelat en fotboll där vi aldrig haft så här locker rooms talk. Så för mig är det ju ett helt annat koncept. Men grejen, jag tänker just på typ så här fotbollsföräldrar liksom som står och skriker på lite typ domaren att man ska typ mordhota den och skit sån här. Alltså sånt är ju helt sjukt för mig liksom.
Ja, det.
Och det, aha, det Micke pratade ju om just också om, ja, det handlar ju liksom inte om vilken sport det är, utan typ så här, det handlar om att föräldrar är med och visar föredöme. Alltså oavsett om det är hockeybandy eller vad som helst, så handlar det om att föräldrar ska vara med och liksom vara förebilder för sina barn. Precis som de ska vara annars också. Just att det handlar om kärlek mot varandra. Alltså respekt mot varandra och så vidare. Så det är bra att gälla points, Micke.
Och då måste vi vara där barnen finns. Det vill säga, vi måste finnas där online. Och jag måste finnas på de sociala medier som mina barn finns på.
Ja.
För att liksom kunna kolla kommentarer och kolla liksom och kunna gripa in och säga att men det där är inte okej. Eller...
Ja, nej, men, och sen det är ju så mycket problem med just folk som tar typ nakenbilder på sig och skickar till varandra och så sprids det runt sen.
Mm.
Och just en bild som på en naken kropp kommer alltid finnas kvar liksom.
Precis.
Speciellt om det är någon person som man tror sig tycker om och sen så ja, var den personen intresserad av samma sak liksom.
Jag tänker på det med att vara med sina barn på sociala medier och sådär. Vissa kan väl tycka det är jättejobbigt. Vissa gör väl inte alls det.
Nej, men så är det ju.
Men du håller koll på dina barn.
Jag inbillar mig absolut inte att jag har full koll. Jag försöker göra att ha lite koll. Att jag inte är helt oblivious liksom.
Nej.
Men de har ingenting mot det.
De har ingenting att säga till om. De är fortfarande mina barn och är inte myndiga. Och när det gäller vad de gör IRL och online, så är jag ansvarig för att guida dem rätt som deras pappa.
Men det, också...
det är klart som fan att mina barn inte vill att jag är in och snokar på deras sociala medier. Men det är inte en... Jag ser det än så länge, 12 och 13, så ser jag inte det som en rättighet de har. Däremot så ger jag dem självklart en viss frihet online. Och vi pratar mycket om alltså predatoriskt beteende liksom, och vi pratar om att man inte ska skicka någonting på sig själv. Och vi pratar om att man ska vara schysst och sådär. Sen vet ju också mina barn att oavsett om det är online eller pratar vi om liksom hur man beter sig online, det gör vi ju.
Ja, men det också måste ju bli förhållningssättet att vi förhåller oss så som det är när vi pratar mellan fyra ögon.
Exakt.
Och så länge vi gör det, och då har vi ju den här respekten som Micke pratar om, och säger att då har vi respekt och visar hänsyn till varandra. Men det är när vi börjar säga, ja, men jag kan faktiskt vara jävligt giftig bakom den här skärmen och inte riktigt få där, jag kan inte läsa av en människa vilken kroppsreaktion den får. Jag ser inte om personen blir jätteledsen.
Nej.
Och det är sånt som är så här, man måste tänka på det.
Nej, men det är ju svårt att skriva och kommunicera online. För det är ju,
så är det ju
av kommunikation som är icke-verbal kommunikation.
Ja, och jag tror att du slipper ju ta ansvar för det du gör. Det är ju inte det som är grejen, precis som Orka säger. Du kan ju faktiskt pissa på folk online och sen behöver du faktiskt inte ta ansvar för det. Och det tror jag också är en bidragande orsak till att du liksom kaxar. Men all right, vad säger ni? Ska vi ta och avrunda kvällens avsnitt om...
Ja, men vi avslutar med den här rundan, tycker jag.
Det tycker jag. Så tack ni som har varit med i streamen. Tack ni som har kommenterat. Stort tack till Tom för att du med kort varsel kunde hoppa in och gästa vår podd.
Ja, men tack för inbjudan.
Ja, men så lite så. Och Orka, tack till dig som vanligt för att vi kör den här podden med fullt.
Jag vill tacka alla. Det var faktiskt rätt många som var inne och tittade. Men Micke... lämnade två stycken subs, så att det är rätt schysst.
Ja, men kul.
Så vill jag ju också tacka Simona som alltid är inne. Hon är alltid den här lilla trygga bit som alltid kommer att samverka liksom.
Kul att du har en supporter i systrarna, så att säga.
Ja, men det är alltid bra. Men hon är ju lite yngre och lite mer inne i det livet, så att säga.
Inte lika mossig som Paulina, med andra ord.
Ja, lite mer liksom.
Just det, hon är med i gamet liksom.
Ja, hon vet vad det handlar
om. Ja, just det. Jag tyckte i alla fall det var väldigt roligt när Paulina var med i streamen sist, eller i podden sist.
Ja, jag vet inte vad jag kan agree.
När ska du vika tvätten och vad du skulle vika tvätt och oj. Det skjuts på dig där uppifrån, eller?
Oklart. Nej, det är inte vad folk bakom mig.
Här blir ju vilket lack. Ja, så får vi se om jag kan komma.
Tack för att du har lyssnat på Frags och Filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt, skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyres närradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.